Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till finalavsnittet av Handbollspodden Avkast. Det är ju kanske tredje eller fjärde finalavsnittet känns det som, och vi kommer snart släppa ett till. Men det här finalavsnittet kan vi ju börja med att dela ut ett guld till Sävehof. Jävla vad mäktiga de är när maskinen väl rullar igång. Jag tänker att vi ska prata lite om den matchen alldeles snart, men jag tänker att vi också bara ska passa på att säga att vi ska göra två saker till i det här avsnittet. Nämligen att snacka ner match 4 i finalserien på herrsidan mellan Kristianstad och Sävehof. Och sen snacka upp då dagens final, blir det väl då, va, när det här avsnittet släpps. Matchen som kommer avgöras ikväll, som kommer också då att avgöra åt vilket håll SM-guldet på herrsidan delas ut. Vad känner du för det, Josef?
Ja, det låter ju jättebra. Och så, jag tänkte innan vi spelade in att det här var något typ av extra avsnitt. Men det är det kanske inte, eftersom det är ju söndag. Det är ju då vi brukar spela in.
Precis. Man kan ju välja att kalla det här för ett extra avsnitt. Men jag skulle ju kalla det för den ordinarie utsändningen, va?
Precis. Medan
avsnittet som släpps efter herrarnas final får väl anses vara ett bonusavsnitt.
Exakt, för det kommer ju också då. Och då är väl planen att Charlie ska vara med också. Men han jobbar ju så mycket så att vi låter han få lite ledigt nu. Så kör du och jag bara.
Vi kastade oss ut på det djupa förra veckan och körde du och jag. Men jag tycker att det gick väl helt okej. Så nu testar vi det en gång till då.
Ja, jättebra.
Okej, damernas final då. Jag tror att jag kommer citera Peter Möller, det första jag gör, som sa att det där var en väldigt sävehofsk vinst. Och då åsyftade han hur det utspelade sig på slutet. Kom du ihåg att du pratade om en herrmatch som Sävehof hade, som var på det här viset att de fick en tvåa mot sig på slutet, och då kände du att nu kommer Sävehof vinna?
Ja, precis. Kvartfinalen mot Guif, va? Tredje.
Så var det nog säkert. Jag kommer absolut inte ihåg vilken match det var, men jag kommer ihåg att du sa det. Och precis så var det ju med den här matchen också. Jag tänker att vi kastar oss in i matchminut 58 och 23, eller vad det nu är, när det står lika, eller ligger de till och med under lika?
Lika, va?
Precis så. Och har den utvisad, får Johanna Bunsen utvisad igen då, eller vad man ska säga. Hon kliver in någon sekund för tidigt på banan och drar på sig en ny tvåa då. Så underläge i numerär när matchen går in i sitt absoluta slutskede, precis jämnt på tavlan, då tänker ju alla som tänker logiskt att där svänger matchfavören över till H65 Hör. Det här ska de vinna. Men det tyckte inte Laura Jensen, som gjorde ett helt otroligt mål när hon bara kastar upp den i krysset på ett märkligt sätt, va? Alltså det såg inte riktigt ut som att det fanns ett läge.
Nej, och jag tycker att Gry Bergdahl i Hörs mål, liksom hennes reaktion när den gick in, det känslan var att när hon såg bollen, hennes målvaktsöga sa den går ut, liksom. Och inte liksom att det var, jag menar inte att hon släppte den, utan bara den så här, det kändes verkligen inte som att den där skulle sitta helt perfekt i krysset när hon...
För jag tänkte att Gry Bergdahls målvaktsöga sa samma sak som mitt handbollsöga sa, att här är det inget skottläge, jag behöver inte riktigt. Åh, jävlar, där var en boll.
Ja, men den kanske den är nog bättre än liksom en... Ja, jag viker mig direkt faktiskt här.
Hon hann reagera först när bollen var i mål i alla fall, ja. Oavsett av vilken anledning det var. Ja, och då helt plötsligt så var det ju ledning för Sävehof. Då har de ju inte längre Johanna Bunsen i mål när de är en man mindre. Och Johanna Bunsen är ju, det vet ju alla, en av världens absolut bästa målvakter. Och en målvakt som har stått typ varje sekund i den här matchserien.
Jag
gissar att det är varje sekund.
Innan vi spelade in så tänkte jag, jag behöver googla andra målvaktens namn. Men så tänkte jag, nej, jag gör inte det. Bara för att det skulle få visa. Alltså jag har sett nu Sävehof har 4 matcher på 6 dagar eller någonting sånt där. Och hennes namn har knappt nämnts. Liksom, för att hon... Det är ju Bunsen som står i det där målet. Men Line Stenberg, va?
Bergfeldt. Line Bergfeldt. Ja, det namnet ska vi lägga på minnet. Ja. Född 04, ung, egenfostrad spelare. Och jag vet det med sån säkerhet för att jag just nu sitter och läser från matchprotokollet. Och det finns en liten rolig detalj i matchprotokollet som... jag inte tror kommer gräma Line Bergfeldt nämnvärt, men hon har inte ens ett kryss i den där kolumnen. Aha, vilka för deltaget.
Nej,
så hon har spelat så kort så sekretariatet har inte ens noterat att hon är inne, men ja, den minuten hon var inne så lyckades hon ju avgöra den här matchen och därmed bärga ett SM-guld till sin klubb.
Ja, men och vi satt ju här för några dagar sedan och liksom pratade om att man blir förbluffad att år efter år så blir det sån här dramatik i SM-finalerna. Och jag pratade lite om det här om att jag ibland är lite favör åt en rak tabell. Men där då, i den sekunden som du är inne i där, 58, 23 eller vad vi nu kom fram till och framåt. Då tänker man så här, men herregud, det här kan ju inte hända det som händer. Att Bunsen kliver in någon sekund för tidigt. Och Line Bergfeldt, då, andra målvakten som inte har stått alls speciellt mycket. Och som ju egentligen skulle vara tredje målvakt. Eller hon var ju tredje målvakt när säsongen drog igång. Men så Sofie Börjesson lade ner karriären mitt i allt. Och hon liksom kastades lite in i det. Så det har ju, likt på här sidan så har ju det varit lite av ett oskrivet kort i mål bakom Bunsen. Och det tror jag också att, alltså klubben kände det innan, alltså det, med tanke på att hon inte fick, hon var ju inte andra val som sagt, utan hon tvingades bli andra val. Men nu tror jag att de är extremt glada för att det är just hon som är andra valet bakom Bunsen och fick den här möjligheten att, enligt Frida Rosell också i matchintervjun, göra sin liksom favoriträddning eller sitt liksom hennes favoritutfall.
Hur tror du Klasse Hellgren skulle namnge det här utfallet?
Ja, bra fråga. Alltså, det är ju snudd på att det får bli en Bergfeldt nästan. men det var väl en sån liten, inte en helt liksom, det var väl en klassisk liksom vänsterben upp, men i det låga läget. Eftersom hon reagerade ju då på Arma Skrätting som inte, lite i obalans, inte riktigt fick till sitt upphopp. Sådär. Så att det blev en otrolig, liksom, ett otroligt slut som man ju aldrig ens hade kunnat tänka sig att det var så det skulle avgöras. Alla alternativ på tavlan så var inte det ett av dem.
Nej, det är väl som man säger ibland med verkligheten att den överträffar dikten. För hade du skrivit det här manuset, låt säga att du hade gjort en handbollsfilm av någon anledning och skrivit in det här manuset, då hade jag ju, om jag hade varit redaktör för det, sagt så här: nej men Josef, så här kan vi inte skriva det. Bunsen kan inte få utvisning. Hör kan inte få sitt bästa läge. Då kan det inte vara den tänkta tredje målvakten i Line Bergfeldt som kommer in och räddar. Det är lite för osannolikt. Låt Carmen Martin avgöra på en knorr. Det är snyggt nog. Eller så. Men det är ju jävligt coolt att det kan vara på det sättet. Och jag tänker att när vi ändå är inne och lyfter typ Line Bergfeldt, så kan vi lyfta lite fler spelare här som inför säsongen absolut inte såg ut att vara några nyckelspelare, men som har tagit några stora, stora kliv och varit högst delaktiga i det här SM-guldet. Då tänker jag främst på Ida Sembe. Vilken utveckling hon har haft på sin högerkantsposition.
Ja, och det gjorde ont i mig faktiskt lite när Jenny Linnell fick möjligheten i efterstudion att de fick ju fråga Charlie och Jenny så här, vem har varit bäst under hela finalserien? Och då sa hon Ida Sembe, för att det var exakt min tanke också, och jag ville vara lite unik med den spaningen. Men uppenbarligen så har hon ju imponerat på fler än mig, för att hon har ju verkligen varit så jäkla säker i läget och framförallt så jäkla cool. Och det är ju det som Sävehof pratar om, den här vinnarmaskinen, men det är ju det också i liksom, inte bara det här laget utan den klubben. Alltså vilken typ av spelare får de upp till sitt A-lag och vilket sätt de kan bidra även trots sin ringa ålder. Men hon har ju verkligen varit otrolig, och om vi ska vara helt ärliga, alltså dörren, det har vi pratat om förut, dörren till landslaget, alltså det kryllar inte av spelare. Nathalie Hagman är 32 i sommar, den 19 juli, glöm inte det. Och liksom i december är ju helt klart en kandidat att på sikt bli en stor landslagsspelare.
Ja, vi har ju pratat om det förut. Man måste ju för det första vara jävligt bra för att vara aktuell för ett landslagssnack överhuvudtaget, såklart. Men det gäller också att komma i rätt rytm där. Vi har ju några riktigt, riktigt fina spelare som aldrig riktigt har fått chansen i landslaget. Om vi tänker på samma position i samma förening, Sebastian Karlsson exempelvis då. Men är man högerkant just nu och knackar på dörren till damernas A-landslag, då har man en rätt fin lucka där.
Ja, och även på damlandslaget liksom. Alltså Natti gjorde debut när hon var 17, så i 15 år så har ju det, förutom något mästerskap här och där, så har det ju varit ett namn liksom som är nerplitat direkt innan tränarna behöver börja fundera. Nu snart då, jag vet inte hur länge hon ska spela i landslaget, men snart då så kommer ju det vara två lediga platser där, så att det finns ju en intressant konkurrenssituation som kommer komma upp där framöver liksom. Men nej, vi ska inte gå händelserna i förväg. I december har ju verkligen, och framförallt det, liksom det sättet. Alltså hon vill hela tiden ha läget, hon vill ha bollen, hungrig på att avgöra. Alltså jag tycker att det är en läcker spelare.
Mm. Lite samma på andra kanten. Där har de ju också, för på högerkanten så har de ju egentligen Carmen Martin, så att säga. Så att det är ju coolt också på det sättet att Ida Sembe har gått in. Lite på samma sätt var det ju i dagens final. De har ju Olivia Mellegård på vänster sex, som ju är etablerad, jätteduktig. Men där klev ju nu då unga Stella Huselius in, ännu yngre, alltså hon är ju ung på riktigt, klev in och tog för sig verkligen och gjorde fyra riktigt fina kassar. Så där har man ju också fint sparkapital.
Ja, och nu blir det lite repetitivt, men apropå så här att vilja avgöra, alltså hennes första läge som hon tar direkt när hon kommer in är ju inte riktigt ett läge. Hon hoppar med fel fot på en ganska liten vinkel och smäller in den, och sen så, och jag vet inte om det är anfallet, men i alla fall väldigt kort därefter. Så lite större vinkel, men inte superstor, hoppar in på fel fot. Och liksom, alltså hon tar lägena, små som stora, hela vägen. Men jag tycker också att över hela finalserien så, och såklart med det sista skottet, så har ju Laura Jensen också varit väldigt, väldigt bra.
Ja, det är ju en cool spelare alltså.
Ja, och jag liksom jag var själv delaktig i att hypa upp Maj Kragballe när hon inför säsongen med tanke på hennes historik. Men då har ju Laura Jensen har ju verkligen varit den, ja, nu alternerar hon lite, men den danska mittnian som hon har ju överglänst henne. Och jag vet inte riktigt när hon kom tillbaka från sin skada här, men hon har ju inte varit med hela säsongen, men lyckades ju verkligen pricka formen och har varit riktigt vass.
Mm. Du, vi kan väl också bara notera då att Jesper Östlund tog guld sin första säsong där. Vi har ju pratat om det lite och sagt att ja, Sävehof kanske ändå borde se ännu bättre ut med tanke på det spelarmaterialet de har och sådär. Men ett SM-guld snackar man inte bort, på tal om att komma in rätt i cykler och så vidare. Det är ett jävla nålsöga att ta sig till att bli Sävehofs huvudtränare.
Ja, och jag tyckte det var intressant. Peter Backe intervjuade honom på planen där ganska kort efter matchen. Hur han liksom, han var ganska öppen med att han har känt av pressen väldigt tydligt. Dels utifrån, men även ja, inifrån. Och det är säkert en del som man har, alltså, det kommer ju med jobbet så att säga. Det är som guld eller inget. Så att, och att han till en början i alla fall mest känner en lättnad över när väl guldet var bärgat. Det var ju, så det var lite deppigt att man inte kan känna glädje först och främst. Men,
men det väl i storklubbar. Exakt, alltså, tar du jobbet som Sävehof-tränare, då kommer det med ett pris. Och det priset är att du kommer ha ett pris på ditt huvud tills du tar det där guldet. Så är det, och när guldet är klart, då är det bara att titta på nästa, då är det blicka framåt, för nästa säsong förväntas du också ta guld.
Ja.
Det är ju, jag älskar Sävehof av den anledningen att de är så jävla tydliga med att vi är en förening som vill ta guld, och precis som du sa, vi ser till att också fostra vinnarskallar här. Men spelare som har det där i sig, att de ska vilja vinna hela tiden. Sen kan man ju, alltså, ja, det finns mycket annat som man ska hylla med Sävehof. Ungdomsföreningsgrejen, de har ju hur mycket aktiva som helst, och de plockar in talanger från andra klubbar också och förädlar det och gör det ganska snyggt, och så mixar de upp det med lite nyförvärv utifrån. Just den här upplagan av Sävehof är väl kanske mindre hemvävd än vad den brukar vara, men ändå, den ambitionen av att ha egna talanger och försöka fostra dem hela vägen, det är också en grej jag tycker de ska ha en eloge för.
Ja, nej men verkligen, och jag menar det, så är det ju, om man vill vinna guld så är det väldigt svårt att göra det med bara hemvävt, men alltså att ha, ja, jag vet inte, 50-60% hemvävd är ju nog så imponerande liksom, så att 100% är ju extremt svårt. Utan man behöver ju plocka in spetsegenskaper.
Och, det ja, och, de, och de är ju en förening som förutom då att ha en bra ungdomsverksamhet också har hela SOEs bästa ekonomi. Så ja, att det, ja, nej, det är inte så konstigt heller.
Nej,
varför skulle de inte?
Exakt, nej precis.
Det, risken är väl om det tar överhanden, men det har det, så har det ju inte blivit än så länge. Och jag har fått känslan om att de kommer bygga ännu mer hemvävt nu i snar närtid. Om vi ändå ska passa på att lyfta och credda H65 Hör också, som stod upp riktigt fint i den här finalserien. Vi var ju lite oroliga för att Sävehof skulle springa iväg med det här lite för lätt. Så har det ju faktiskt inte varit. Dels så har H65 vunnit en match, och sen så har de ju pressat Sävehof i åtminstone två av de andra också. Och är ju, ja, som sagt då, på vippen att vinna idag. De borde kanske till och med ha gjort det. Och några spelare värda att lyfta där är ju såklart Isabelle Bellen Andersson, som klev in och gjorde 11 mål idag. Hennes fysik är monstruös. När hon väl får fart på grejerna och tajmingen sitter, då ska vi ju komma ihåg att hon har ju varit skadad jättelänge och varit borta. Så att hon nu har fått ordning på fysiken och motoriken igen är imponerande. 11 kassar då.
Ja, och där får man också lägga in lite, för att jag minns att förra året hon var ju liksom lite på väg tillbaka i finalen förra året. Kanske redan i semifinalen, jag minns inte exakt. Och vi var lite oroliga att det var lite så här framhastat att slänga in henne. Sådär, för hon drog ju korsbandet i samband med, eller precis innan dammästerskapet, va, om jag inte minns fel. Och sen är då redan sådär 7 månader senare eller något sånt där, ganska kort efter skadan, så var det snack om att hon skulle in i det igen. Men hon, det blev inte riktigt så som vi farhågade. Och det känns som att det var väldigt klokt att ge henne och hennes kropp en försäsong till i sig. För det drog de definitivt nytta av. En dag som, eller en säsong som den här liksom. Så att det är absolut. Och jag tycker också det var väldigt mentalt starkt av henne och hela Hör i dagens match, med tanke på att de började ju ganska så uselt faktiskt. Alltså om de hade gjort ett mål efter 8-9 minuter och hade i alla fall så här 5-6 tekniska fel som var ganska så här huvudlösa.
Ja, när det stod 4-0 och de knappt hade fått iväg ett skott på mål efter typ 6 minuter, då fick jag känslan av att nej, men det här, ja, de stänger av, liksom, det här är inte ens värt. Nej, och att de själva absolut inte har den känslan, utan bara okej, 4-0, vi har kastat bort bollarna, men nu biter vi ihop bara, ja, och gnuggar på och tar oss tillbaka in i det här. Det är väldigt snyggt.
Ja, exakt. Och det är ju det har vi sagt så många gånger förr. Det är ju det som personifierar Hör, den här skallen, så att säga. Alltså, om det är ett gäng vinnarskallar i Sävehof, så är det ett gäng liksom sega kåler, eller på att säga, men ett gäng så här sega skallar i Hör som aldrig ger sig och krigar in i det sista, så de hade kunnat springa in i ett berg.
Man undrar ju ibland hur mycket det där är så att säga H65 och hur mycket det är spelarna och hur mycket det är Ola Månsson som dels har sett till att plocka dit sådana spelare, men också sen fått dem att bli ännu mer så. Det skulle man på ett sätt vore, man vill ju att Ola Månsson ska byta klubb, ta ett nytt lag, bara för att se vad som händer.
Jag tänkte faktiskt exakt samma sak förut idag. Inte just av den anledningen, bara att du tyckte det var kul att se en annan klubb. Men det misstänker att vi inte får se. Jag tror både han och föreningen är nöjda. Tycker dock att, om man ska vara lite kritisk mot Hör, och det gäller inte den här matchen utan generellt, så tycker jag, för att kunna utmana Sävehof, eller utmana, det har de ju sannoliken gjort, men för att kunna rubba Sävehof, så behöver de liksom, för nu är det ändå ganska nära, trots det här stjärnlaget, eller vad man ska kalla det, med som Sävehof har, men liksom för att, om de skulle utveckla det kreativa spelet med boll och anfallsspelet, så hade de kunnat bli otroligt vassa. Nu får vi se i och med att det blir lite ombyggnad eller omstart, med tanke på att Isabella Andersson och Ida Gullberg och Gry Bergdahl också, va, ska lämna för utlandsspel, alla till Tyskland om jag inte minns fel. Så att med det har de ju gjort förr med framgång. Så att, men där har de lite att utveckla.
Snyggt. Vi lyfter på våra hattar och sätter på guldhattar på Sävehof. Liten detalj från protokollet bara innan vi går vidare från det. Domardelegaten heter Roger Ljung. Tror du att det är den gamla VM-94-hjälten?
Ja, jag tror inte
väldigt,
det. Alltså.
Väldigt läckert om han sitter nere i Skåne och är matchdelegat på handboll nu.
Ja, han hade varit otippat, absolut.
Så då går vi vidare till nästa finalmatch då. Och då börjar vi i den kronologiska ordningen att vi snackar ner match 4. Där Sävehof kvitterade matchserien emot IFK Kristianstad. En match som på förhand var Kristianstad inriktade. Det var Kristianstad som var favoriter även att matchen gick upp i Partille.
Ja, och invasion Kristianstad liksom med alla bussar som inte fanns, eller vad jag säga. Men bussarna som busslaster med fans upp, och det hade kunnat vara fler, men de fick inte tag på bussarna. Så att känslan var ju verkligen att de hade fått upp liksom doften av guld där nere.
Vittringen var där och Simon Möller var ju fortsatt borta då. Det är ju klart att han missar alldeles oavsett hur många matcher den här finalserien går till. Men förvånande nog då, Elias Ellefsen, skippa Götte tillbaka. Den såg absolut inte jag komma. För är du borta med huvudskada, då brukar det ju ta ett jävla tag också innan du kommer tillbaka. Men han måste ha gjort någon snabb återhämtning där.
Bara en snabb lobotomering. Så
koppa så lite på det här långtidsminnet, det behöver du ändå inte.
Nej.
Vi kapar det.
Ja, nej, men absolut. Men det blir väl också så när det är så tajt om, alltså när det är så tajt mellan matcherna då, från den trean till fyran där han fick den här skadan, att klubben kanske vill känna efter lite och se hur han verkligen har det innan, för att inte chansa någonting. Men sen då, det verkar inte ha varit så allvarligt som vi först befarade, uppenbarligen. Och det är klart att det ger ju dem lite liten boost. För att det blev ju väldigt kämpigt där i match 3. Med bara 3 högerhänta 9-meters spelare.
Mm. Har du någon take på matchen, eller ska jag börja med att kasta upp något som du får hugga på?
Egentligen bara det där apropå, för det fortsatte, det var inte bara innan matchen som man kände att det var Kristianstad, utan de hade väl ungefär typ så här 8-4 eller 9-5 tror jag att de hade. Och då var ju trots det
stabil ledning,
hade exakt, de trots det att de hade haft lite utvisningar mot sig. Marcus Olsson fick tidigt två utvisningar.
Har ju tydligen inte fått en enda utvisning tidigare i slutspelet, om jag minns kommentatorerna rätt. Vilket är rätt coolt, för att vi har ju pratat om vilken slitsam roll han har att spela vänsternia framåt i kanske 50 minuter plus per match. Dessutom då stå som tvåa i försvaret hela tiden. Mm. Att orka det och göra det så pass bra så att när han väl klev av några gånger och de behövde plocka in någon annan på hans position, så blev det märkbart sämre. Alltså, han är uppenbart en bra tvåaspelare då. Och att göra det utan att dra på sig en enda utvisning också, det är imponerande.
Ja, och alltså inte bara bra utan också ganska klokt det här när man är lite trött och man kan känna att man inte hänger med, att man inte ger den där extra knuffen. För det är ju ofta där utvisningen ligger, eller att man släpper mittsexan i tid. Vilket, alltså det är ju klokt av honom att inte sätta sig och sitt lag i den situationen. Nu råkade han ju göra det.
Ja, precis. Men det var ju olyckliga två år den här gången mer än något annat.
Ja.
Det känns som, ja, på tal om klok, vi kan väl ta det klokt försvarsspel. Vi kan väl ta det direkt då. Att sätta sig i situationer där man ger domaren en möjlighet att ge en hård bestraffning. För det är väl precis det Hampus Henningsson gör i matchminut 37 när han går ut och knuffar med, inte riktigt raka armar, men ganska raka armar. En smäll där Pontus Brolin landar så där stenhårt platt ner i golvet på ett sätt som, var det 3-4 säsonger sedan när det bara rök röda kort till höger och vänster på sådana situationer. Det har vi inte sett så mycket nu på ett tag. Men det här var ju precis en sån situation som liksom, ja, det var ju ett tag nästan komik, för det var ju rött kort i varje match. Men sen försvann det lite. Men ja, Hampus Henningsson tillbaka i hur handbollen såg ut för 3-4-5 år sedan. Så var det rätt av domarna att ge honom rött och sen också blått kort för den här situationen?
Ja, alltså jag, väldigt, väldigt länge så tyckte jag att det var felaktigt. Och det är väl egentligen lite på den grunden.
Får jag höra hur många gånger har du sett situationen?
Ja, nej, men nu var det inte så många faktiskt. Inte lika många som den kring Elias där jag också till slut ändrade mig. Men jag hann ändra mig i rätt tid den här gången också. För att likt då där för några år sedan som du är inne på, då tycker jag, alltså, det blev ju ett fokusområde från domarna för några år sedan, och då helt plötsligt så blev det ju de här röda korten på alla knuffar där inte anfallsspelaren landar på två fötter. Och det blev lite, ja, ett överflöd i de där röda, precis som jag tycker att det har blivit ett överflöd i 2 minuter på kantförsvaren nu när det har varit fokus på det här kring långstep. En annan
diskussion. Ja, Albin Selin har ju åkt på några jättefåniga
sådana. Ja, exakt. Men det kanske är en annan diskussion då. Men om man ska ta den här så är det så att jag tycker inte att man bara kan se på effekten av smällen liksom. Vilket ju domarna ska ta i beaktning. Och det var också det då som för övrigt inte bland annat gav Elias det där röda, för att Marcus Olsson, ja, han ställde sig typ bara upp liksom.
Kunde parera det så bra.
Ja, exakt. Men, och där visar ju också lite skevheter i det där. Att liksom, ligger du kvar och visar att du markerar att du får ont, då blir det rött. Vad leder det till för typ av handboll och agerande från anfallsspelarna? Det kommer nog...
Nej, det känns som ett farligt incitament.
Exakt.
Att ge, så att säga, förstärkare och filmare en sån tydlig... fördel av att göra det.
Exakt. Så därför var jag till en början, tyckte jag inte att det skulle vara rött. Men sen så kom jag väl fram till att det är farligt spel på grund av den kraften som används liksom. Och det är alltså att, ja, det är, så därför tycker jag att det var rätt att det blev rött. Sen huruvida det är blått, så har jag förstått det som att alla direktröda kort granskas ändå. Så att det blåa kortet är ju mest bara ett förtydligande. Det här behöver ju inte leda till något mer än den avstängning han redan skulle zona på grund av 2 röda. Så att jag förstår liksom, det blåa kortet har ju inte riktigt något syfte. Så att, men ja. Och jag tycker...
Kort bara, jag tänker att vi ska släppa, för jag håller med dig precis som det där. Jag tänker att vi ska släppa liksom domar och regelgrejen och fokusera på spelet och handboll.
Ja, men
jag vill bara snabbt... Nej, men det var jag som frågade. Så det
ja, men jag kan fastna i det.
Jag lyssnade på en annan stor svensk handbollspodd och de har också en tendens att fastna i det. Och jag tycker det är så... jävla tråkigt att lyssna på. När de spelar en skitfin match och man vill höra om liksom, så här, taktiken och vem som gjorde vad och så, där, så blir det jättelångt om en liten liksom, så här, sekvens i regelboken. Men bara kort, jag såg en diskussion som jag tyckte var lite intressant på Twitter om huruvida Kristianstad blir förfördelade för de spelar sitt tuffa försvarsspel då, jämfört med Sävehof. Och då var det någon som lyfte fram att exempelvis i den här matchen då så fick de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utvisningar, medan Sävehof bara fick 2. Där Emil Berggren kastade sig in i den diskussionen och sa det är väl inte så konstigt, för att de spelar ju på helt olika sätt. Sävehof försöker hela tiden spela sig till frilägen och det genererar naturligt mer utvisningar och straffar för motståndarlaget, medan Kristianstad då å andra sidan mer arbetar på 9 meters avslut eller så, och dessutom så fort de får in den på linjen så släpper Sävehof direkt och då blir det färre straffar och 2 minuter. Vad tycker du? Är det mer åt det hållet eller har domarna lagt en ribba som inte är så bra för Kristianstad i den här finalserien?
Nej, men jag håller helt med Emil i det fallet. Jag vill egentligen hylla Sävehof för att, och jag vet att det är någonting de har pratat om. För att jag vet att Mikael Rapergren pratar om allt som kan gynna hans lag. Att de är väldigt skickliga på att släppa mittsex, låta han skjuta. De är väldigt skickliga på att släppa kanterna. Apropå långstepp och sånt där. Så att, och sen å andra sidan såklart, mer 9-meterskott från Kristianstad och de situationerna. Och jag tycker inte, alltså det var ju den där match 1 eller match 2 eller vad det nu var. Om man ska se över hela matchserien så är det inte förfördelat åt något håll. Även om jag har sett det antydas det från orange supporter håll liksom. Så att den diskussionen är ju bara att lägga ner liksom.
Mm. Skönt, jag tycker också att det blir lite genant när liksom vuxna människor... I stridens hetta kan jag gå med på att man inte är nöjd med domslut. Men att man i efterhand, till och med dagar efter, sitter och gnäller över domare på ett sätt så... det blir lite genant. Så det,
jo,
det
är framförallt konspirations... Säkert när det blir konspiratoriskt kring att... jag vet inte om att Sävehof skulle vara förbundets gullegris. Liksom. Mm. Mer än Kristianstad då också, som ju är liksom... ett flaggskepp och har varit i många, många år. Alltså det där är bara sånt jävla bullshit.
Ja, det blir lite fånigt. Nu vänder vi istället blicken till en motsvarighet till Line Bergfeldt då i Oskar Sävinger. Han fick ju en väldigt otacksam roll egentligen. Att komma in och försöka ta över från en All-Star-målvakt med högst procent i hela ligan, som dessutom har varit skitbra i slutspelet, från nästan ingenstans. Men i två matcher nu så har han överglänst målvaktsparet Espen Christiansen och Banke i andra målet. Och det från liksom ingenstans. Jag tycker att Christian Albinsson gjorde en fin liknelse när han liknade Sävinge vid en målvakt. Vet du vem han liknade honom med?
Nej.
Peter Gentzel.
Ja, rent spelmässigt ja.
Ja, men precis samma spelstil.
Otroligt långa ben, alltså både Gentzel och Sävinge. För det jag reagerat mest på kring Sävinge är egentligen inte handbollstekniskt, utan det är ju hans attityd och liksom framtoning i intervjuer, alltså hela tiden, han verkar ju inte alls tyngd av stunden och hela tiden med ett liksom leende i intervjuer och liksom bara påtalar hela tiden vilken jävla möjlighet det här är för honom och hur glad han är och taggad för att kunna hjälpa sitt hjärtas klubb liksom till en SM-final. Och det är ju helt klart att han har ju gjort det över allas förväntan hittills liksom.
Verkligen imponerande. Det fanns ju en rolig grej med den tidigare tredje målvakten, nuvarande andra målvakten då i Sävehof, när Simon Möller inte är med. Nu läser jag innantill här, Arvid Norén. Kommer du ihåg vad Charlie och Berggren skrev i chatten om honom?
Ja, att just det där med att han slutade på handboll och sen, för att han hade tröttnat det här, för att sen då helt plötsligt bli målvakt för typ 4 år sedan.
4 år sedan började han stå i mål och nu är han andra målvakt i en SM-final. Och då tänker man, okej, men det var kanske bara en öppning så. Hur bra är han egentligen då? Ja, tillräckligt bra för att bli utsedd till... All-star-team i JSM precis. Ja. Så att, väldigt bra.
Och hyfsad återväxt lite. Det vet jag, var Apel inne på lite. Det har varit... Vi pratade om det inför säsongen, tror jag, eller om det var förra säsongen, om så här, stora målvaktstalanger i Sverige. Och vi pratade om Norsten och delvis Simon Möller, som ju, han är ju verkligen med eftertryck. För där var vi också lite tveksamma, vill jag minnas, på Simon Möller. Men han har ju verkligen steppat upp som en stor talang. Men att då finns det ju flera att ta av i den där IK Sävehof-källan av talanger, även på målvaktsposten.
Om vi... ska vi säga någonting mer om matchen?
Ja, jag vill, en liten detalj, för att jag har ju varit lite kritisk med all rätt till Elias, med all rätt, ger jag mig själv rätt, till Elias eller senars Askippa Götes spel i den här finalerna. Och absolut, förväntningarna är ju väldigt höga, men även i den här matchen hade han ju inte jättebra. Men han kom ju in i slutet och liksom tippade över matchen lite till Sävehof då. Med två mål. Då hade han haft 2-6 innan och liksom haft lite knackig utdelning. Gör två väldigt, väldigt viktiga mål. Och det säger också någonting om psyket och skallen på den killen liksom. Och annars får vi
det tycker jag också var väldigt fint av Apelgren som för jag noterade det i timeouten, det var väl i slutet på första halvlek, var det nog kanske med 2 minuter kvar eller något sånt där, att han så tydligt sa så här, ja men framåt sen då sätter vi upp en, vad det nu var, Ystad tror jag han kallade den, på Elias. Då tänkte jag det, ska ni låta Elias dra nu, det finns väl andra spelare som ni hellre ska sätta i läge. Ja, men så kommer han ju gå upp från 9, smacka dit den i krysset och så är det... Ja, det var ganska viktigt tror jag för matchen också att Sävehof gick... För Kristianstad ledde väl med 1 mål i halvtid. Hade det varit 2-3 där, då hade det nog inte alls sett så roligt ut.
Nej. Och vi får också plussa för Brolins match ännu en gång i offensiven. Ja. Alltså där, och nu har han ju liksom... Nu är ju Elias tillbaka. Nu har ju spelat, det är så läckert tycker jag, när man spelar sig till mer speltid i en konkurrenssituation. Alltså att efter den match 3 som man gjorde så känner ju Apel att helvete, han måste vara med framåt även nu liksom. Och bidrog med 6-6 och som alltid stabilt försvarsspel.
Ja, och de slog ju om försvaret lite nu och satte Brolin tydligt mot Marcus Olsson, i alla fall i början av matchen. Och det måste ju vara ett drag de har gjort för att sätta sin bästa försvarare då, för att plocka bort Marcus Olsson i så hög utsträckning som möjligt.
Ja, delvis. Alltså, för det var ju också, de började ju också i 5-1 och då är ju Berlin den naturliga centern. Liksom, så att, och då är det ju inte så många två alternativ kvar, för att de vill ha kort byte på andra sidan. Men
det föll sig,
också naturligt. Jag ska också så här, taktisk detalj från matchen var ju också att för vi pratade efter match 3 om Kristianstads 7-6-spel mot det här 5-1. Och så pratade vi, diskuterade olika ändringar eller alternativ. Men nu ändrade de ju för att det blev ju för mycket, i och med att Marcus Olsson hittade det här assistspelet och allt, och de fick inte till riktigt. Så gick den ju ner i ett 6-0 och fick mycket bättre betalt på det.
En lite konstig fundering som jag har, men är det inte lite märkligt? För Sävehof har ju bränt en del straffar i den här finalserien. Är det inte lite konstigt att inte Sebastian Karlsson är jättebra på straffar? Han borde verkligen vara bra på straffar.
Jo, men jag tror att han är ganska bra på straffar. Han har ju lagt straffar förr om åren, vet jag.
Jag vet, men nu är han ju uppenbart då fjärde val som tid. Alltså, ja. Elias skjuter ju först.
Ja, så Blanche och Brolin, va?
Ja, och Brolin. Så att som tidigast fjärde val.
Ja, Spante är ju också med där omkring. Liksom. Vi har inte kommit upp på fjärde valet ännu.
Nej, exakt.
Jag vet att Spante har skjutit straffar också. Men det känns ju som att han har ju ett par alternativ av egentligen väldigt starka straffskyttar. Det får väl ge en hyllning till...
Och en väldigt tydlig sån straffskyttsaura ju.
Ja, verkligen. Men där får vi hylla Banke också.
Ja, för gud vad bra.
Han har varit otrolig på just straffar. Även om vi är lite besvikna på Kristianstads målvaktsspel generellt. Men just på straffar har han ju verkligen fått till det.
Är han en... Tror vi att Banke är en liten pluggis eller? Att han gnuggar mycket video och sitter och läser in spelarna?
Definitivt. Jag råkar ju veta att hans... äldre bror är en väldigt, väldigt framgångsrik advokat och jurist. Så jag tror att...
Ja, det är hans brorsa liksom... som är... Heter han Viktor?
Viktor Banke. Mm. Som är en av Sveriges främsta försvarsadvokater. Så jag tror att det är liksom... Det har pluggats. Det finns en kultur av att studera i hemmet.
Det finns hjärnceller i generna, så att säga.
Ja.
Det blottar jag nog att det inte finns så mycket hjärnceller i mina gener. Det är nog inte alls vad det funkar. Okej. Det var fint så. Vi kan väl också passa på att reda ut då, får nu Hampus Henningsson spela den avgörande match 5?
Nej.
Bra, då har vi det svart på vitt nu så att alla vet förutsättningarna. För nu vänder vi oss då ner mot Kristianstad, blickarna mot Colosseum och den sista avgörande matchen. Och jag känner mig så som Christian Albinsson skrev, såg jag till Jesper Östlund, att så här, nu börjar jag få slut på frågor. Och min fråga är ju då, den frågan som jag har ställt tusentals gånger. Vilka är favoriter nu inför den här sista avgörande?
Ja, och då är jag kan typ inte svara.
Nej.
Så här, det är ett jätteavbräck för Kristianstad att inte Henningsson är med.
Mm.
För att de har inte så många alternativ i sitt mittförsvar. Och de har inget hittills som de har visat på säsongen. Även om det har varit otroligt läckare att dra fram ett alternativt försvarsspel. Mm. Men de har ju sitt 6-0 liksom. Och då kommer det vara Jurmala och Frenda Öfors som ska... eller eventuellt Herman Josefsson då, som ska in på den där trean bakåt. Och Frenda Öfors gjort det jättebra, absolut. Alltså, jag står bakom alla hyllningar som ges till hans försvarsspel. Men det är en jäkla skillnad att göra det liksom i 60 minuter-ish. För att jag tror att de kommer börja med Jurmala, men sen kommer de ganska tidigt vilja byta ut honom för att han ska orka. Så jag tror att framförallt där kommer det vara Frenda Öfors som kommer stå där. Och i 60 minuter att göra det med så pass lite förberedelse, det kan nog vara kämpigt, tror jag. Å andra sidan, alltså Sävingar har gjort det extremt bra, men liksom man kan inte förvänta sig
att han gör det tre gånger.
Exakt. Så det är ju fortfarande ett avbräck att inte Möller är med, även om Sävingar har gjort det fantastiskt bra. Mm. Så att bägge lagen har ju varsin sån där stor liksom ja, ett stort avbräck åt varsitt håll. Och inför så var ju Sävå mina favoriter, men jag vet också, jag har inte i en final visserligen, men jag har spelat i ett fullsatt Kristianstad arena. Alltså det kommer vara ett otroligt liv där inne. Och Kristianstad har ju historiskt, men framförallt det här året, tycker jag att de lyfter något enormt av sin hemmapublik och sin hemmaplan. Mm. Så att det talar ju verkligen för Kristianstad. Men Sävehof, alltså, jag tycker att det är ett bättre lag. Och ja, de var min favorit inför, så jag får hålla mig till att det är Sävehof ändå.
Du vill ju också att Sävehof ska vinna. Inte för att du hejar på Sävehof, utan för att det är mer din typ av handboll ju.
Ja, 100%. Och inte bara liksom... Utan jag tycker att de gör väldigt mycket rätt, tycker jag. Och som jag vill ska premieras på så sätt att allt är väldigt genomtänkt, framförallt. Så att det, ja, jo, ja, du har rätt.
Mm. Det ska vi ha som läxa till nästa år för alla oss i podden, att försöka förstå vad det är som gör Kristianstads spel så effektivt som det uppenbarligen är då. För att nu är det ju inte bara spelare för spelare som de är starkare. Det är ju någonting annat också.
Ja, nej, men jag tycker mig kunna se det också. Jag gillar inte, så att säga.
Jag har vuxit.
Nej, men framförallt så är jag otroligt taggad. För att jag blev glad över att Sävå vann match 4. För att jag tror att morgondagens match kommer bli riktigt läcker. Oavsett.
Jag vill liksom kasta igång den nu. Det var fan länge sedan jag var så sugen på mig. Nej, synd precis, att, det ska bli jäkligt synd kul. Att det är maj och att man jobbar. Annars hade jag... Det är så jävla... Att det är på en måndag också. Det hade varit så jävla nice om det låg på en lördag. Och att man hade kunnat boka in det innan. Att man vet att det är en SM-final. Men det, ja, nu ska vi inte gråta över den spilda mjölken. Det är ju rätt fint att följa det genom tvn också.
Ja, nej men verkligen. Det ska bli super, super spännande. Och det kan verkligen gå hur som helst.
Med de orden då så rundar vi av och så säger vi tack som fan till alla som lyssnar. Och ett extra stort tack till alla våra patrons. Och så hintar vi lite om då att det kommer ett avsnitt efter den här matchen också. Sen om det kommer på tisdag eller onsdag eller möjligen torsdag, det får vi väl se. Men det kommer ett bonusavsnitt till i veckan.
Ja, exakt. Och det är väl lite logistik. Charlie får väl avgöra typ, för att i och med att han är i Kristianstad så är det lite bökare. Sådär.
Men, Charlie och framförallt hans fru och hans barn får väl avgöra när han har fritid nästa gång.
Precis, ungefär så.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.